Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Det är ett ord att lita på och värt att på alla sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Idag är apostlarna Petrus och Paulus dag, även om det inte längre syns i evangelieboken. Vi får nog kalla det de två stora bland apostlarna. Och det märkliga är att samtidigt så ser vi också att de är två bland de stora syndarna som vi möter i Nya Testamentet, i apostlarskaran, Judas undantagen. Petrus förnekade Jesus, svek sin mästare och vän som vi sjunger i fastan. Fanns inte där vid hans sida, utan flydde bort från Jesus. Och när han fick möjligheten att bekänna Jesus så förnekade han honom istället. Svor att han aldrig hade känt honom. Och Paulus var ju den tidiga kyrkans stora förföljare, som på alla sätt och med fruktansvärd iver försökte sätta stopp för denna nya sekt som hade uppkommit inom judendomen och orsakade mycket lidande. Och det är just det här som Paulus ser tillbaka på och talar om i epistelläsningen idag. Och så kommer detta: det är ett ord att lita på och värt att på alla sätt ta sig emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men sen fortsätter Paulus tala om den barmhärtighet och det tålamod han mötte i Jesus, för att han skulle vara en förebild för andra. Och det är ganska anmärkningsvärt om vi tänker på hur är Paulus en förebild här. Jo, genom att vara en förföljare och syndare. Det är vad han bidrar med i denna förebild. Han skulle inte vara en förebild i något gott som han själv har åstadkommit, utan tvärtom. Han är en förebild på det sättet att det bevisar att Gud till och med kan frälsa de som man allra minst skulle kunna tänka sig skulle kunna bli en Jesu lärjunge. Paulus är en förebild i uselhet om något, och bevisar Guds tålamod och barmhärtighet. Kan Paulus bli frälst, ja, då finns det hopp också för mig. Nu finns det en sån distans här kanske, när detta är 2000 år sedan, när vi läser om det i en bok. Vi har inte mött Paulus på det sättet och liksom upplevt det. Men fortfarande så gör Gud under och omvänder dem vi allra minst hade kunnat förvänta oss, för att visa att det inte beror på den människan, vad den människan åstadkommer eller någonting, utan det är Guds nåd fullt och helt. Så Paulus är en förebild på det sättet att han visar att människan inte förtjänar Guds nåd. Han visar att människan är fullständigt beroende av att Gud ensam frälser. Och det är med stor säkerhet den här erfarenheten som ligger bakom att Paulus också är den som är tydligast med att en människa blir frälst endast genom nåd, eller av nåd genom tro, utan egna gärningar. Och därför kan vi heller egentligen inte vara förebilder som kristna utan att också vara förebilder i omvändelse. Självklart ska vi leva efter Guds vilja, efter Guds bud. Men där kommer vi också misslyckas. Och där är det också, det kan bränna till. Hur hanterar vi detta? Jo, genom att erkänna när vi gör fel. Men också erkänna den onda viljan som finns i oss. Istället för att bli skådespelare, kristna skådespelare. Hypokrites. Att be andra människor om förlåtelse när vi har på ett eller annat sätt skadat dem. Med våra ord, med våra handlingar. Och framförallt att be Gud om förlåtelse. Och vända oss till Jesus med våra synder. Att visa när vi har gjort fel, att vi tar ansvar för det. Vi ber om förlåtelse för de vi har skadat bland våra medmänniskor. Och vi visar också vart vi vänder oss där verklig och fullständig förlåtelse finns. Och det börjar här i församlingen. Och inte minst så har vi, det finns ändå ett missionsperspektiv den här söndagen. Och där får vi också se att det största och första missionsfältet vi har är bland de människor som Gud har satt oss vid. Och för många är det våra barn. Och där behöver vi vara förebilder liksom Paulus också i omvändelsen. Så låt oss precis som Paulus bli förebilder just nu också i denna stund. Peka på Guds nåd och barmhärtighet och hans förlåtelse med att be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. För dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som sände apostlarna att vittna om din son. Ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna evangelium så att alla folk får se din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör Herrens ord ifrån första Moseboks 12:e kapitel. Herren sade till Abraham, Herren sade till Abram, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abram gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Hör också Herrens ord ifrån första Timoteusbrevets första kapitel. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att ta emot på alla sätt. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod, främst mot mig, och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna ett evigt liv. Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige ändeguden, honom vare ära och pris i evigheters evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt femte kapitel. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: "Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst." Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten." De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och det kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesus och sade: "Gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa." Till han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: "Frukta inte, härefter ska du fånga människor." Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det bränner ofta till när vi får möta Petrus och får en inzoomad bild på honom som kommer närmare honom in på livet. Det är ofta starka känslor, mycket vad vi skulle kalla mänsklighet, men också mycket undervisning om, eller snarare illustration av, hur Gud handlar med oss. Petrus sitter vid näten och rengör dem efter nattens misslyckade fiske. Det är mitt i vardagen som Jesus stiger in och förändrar hans liv. I läsningen är det tre saker som jag vill fokusera på. Det är lite spretigare än vad jag brukar ha det sista. Men summa summarum så handlar det om att låta Gud vara Gud. Att inte varken sätta förnuft eller våra ansträngningar eller känslor i Jesu eller Guds ställe, utan att alla dessa underordnas Herren. Den första rubriken blir: förnuftet är ordets tjänare och inte dess herre. Den andra: lydnad är vår uppgift, resultatet är Guds uppgift. Och den tredje: bönen som Jesus aldrig svarar på. Och den första: förnuftet är ordets tjänare och inte dess herre. Vi har alla områden som vi är bra på, saker som vi kan lite bättre än de flesta andra. Och de flesta av oss har säkert varit med om att någon som uppenbart har mindre koll försöker säga åt dig hur du egentligen ska göra i någonting som du fullt vet hur man gör. Och de som är lite mer helgade kan hantera detta på ett snyggt sätt. Men många av oss har nog svårt att inte låta irritationen över deras bristande självinsikt också synas, kanske i tonfall eller ansiktsuttryck eller liknande. Petrus var fiskare. Det var inte något som han bara arbetade med, så som vi idag är vana vid att tänka på arbete. Alltså som en avgränsad del av ens liv. Man gör det ett visst antal timmar och sen så lämnar man det och gör annat. Petrus var fiskare. Mest troligt var hans far fiskare och hans förfäder sina flera generationer. Hans bror var fiskare och helt säkert fanns mycket av hans umgänge, sociala liv också i de lokala fiskelagen. Nu kommer Jesus och tar honom i tjänst, vilket han villigt ställer upp på, för det är på något vis på hans planhalva än så länge. Hantverkarsonen och rabbinen Jesus är inte fiskare utan behöver Petrus hjälp. Petrus båt får bli en predikstol åt Jesus. Men efter att han har undervisat så säger Jesus åt Petrus att fara ut på djupt vatten mitt på dagen och kasta ut näten. Petrus vet hur man fiskar och han har skött sin syssla så som han ska. Och han fick ingenting. Han har inte bara arbetat utan har slitit hårt hela natten, ser vi i grekiskan. Det är ett hårt arbete han har utfört och ändå har de inte fått något. Ett liv av erfarenhet, ja egentligen flera liv om man räknar generationernas lärdom, säger åt Petrus att Jesus har fel. Det är inte så man fångar fisk. Och det är inte bara något han tror, det är något han vet. Han vet att det här är ett dåligt råd. Och kan pausa här lite grann och fundera på hur vi fungerar. Hur närmar du dig Gud och det Gud säger? Sorterar du och tolkar det du hör och läser ut efter vad du vet om hur världen och människor fungerar? Helt klart så gör du det. Gud har inte gett oss en hjärna och ett förnuft utan orsak, och det är någonting som vi ska använda oss av, och det har vi också gjort. Och tack vare det har vi på många sätt fått det bättre än tidigare generationer. Många av oss skulle inte sitta här idag om det inte vore för olika framsteg, inte minst inom sjukvården. Och Gud vill och förutsätter att vi använder oss av förnuftet. Men mänsklig visdom, här står det egentligen inte vishet när vi kommer till första Korinthierbrevet, utan här står det Guds vishet eller Guds kunskap i det jag kommer läsa alldeles strax. Men mänsklig visdom och mänskligt förnuft har en gräns. När världen genom sin visdom, Guds visdom, inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa de som tror. Människan kan åstadkomma mycket fantastiskt sett till det jordiska och mellanmänskliga, men förnuftet är ändå lagt under syndafördärvets konsekvenser och kan inte av sig själv förstå det som rör Gud, som rör det andliga. Och vi ser idag tydligt vad man får om man läser Bibeln med världslig visdom som rättesnöre, som herre över ordet. Var man hamnar om man låter förnuftet råda. Då försvinner profetior, under, jungfrufödsel, uppståndelse, Jesu gudom. Moralen är det som blir kvar, men även den förbrids så att det som Gud i verkligheten förbjuder i slutändan är det som inte bara tillåts utan nästan till förespråkas. Men också i sammanhang som vi räknar som bibeltrogna behöver vi vara medvetna om att förnuftet av sig självt inte kan förstå det som rör Gud. Vi kan alltid utgå ifrån att vi är mer påverkade av världens sätt att tänka än vi tror. Det kan vi ha som en utgångspunkt, för det är vi. Och detta är också sant om tidigare generationer kristna. Så mycket av den kristna trons avarter kommer av att man har låtit samtidens förnuft råda över Guds ord. Men vi vet också att Guds ande leder sin kyrka. Och vi får då läsa vår bibel tillsammans med alla heliga i alla tider. Och det gör att vi lättare kan undvika att styras av vår tids förnuft. Vi får läsa med urskiljning med tanke på att de också har varit styrda i vissa avseenden. Men där de fick det rätt kanske vi tenderar att få det fel, och vi kan lära av varandra. Och vi får också läsa vår bibel i bön om att den heliga ande ska leda oss också där, och framförallt där vårt förnuft sätter sig emot. Och att anden hos oss får bryta ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud, och göra varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och så får vi också läsa vår bibel i handling. Somligt förstår vi först när vi lever det, när vi lyder ordet. Och då är vi tillbaka till där vi lämnade Petrus. Hans förnuft spjärnade emot. Här har vi fiskat hela natten. Underförstått, det är ingen poäng att försöka nu under dagen. Men lät Jesu ord vara herre över hans förnuft istället för tvärtom. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Vi märker kluvenheten hos Petrus. Men det avgörande är att han lyder Jesus, böjer sig, ödmjukar sig under hans ord. Och då kommer vi till den andra, något kortare delen. Lydnad är vår uppgift. Resultatet är Guds uppgift. Petrus gör som Jesus säger. Han stannar inte vid att erkänna att det är bra det Jesus säger. Jesus kallar till handling och begär att Petrus lyder. Man kan tänka sig att Petrus började fundera över vad människor runt omkring skulle tycka, att han ger sig ut vid fel tid. Ska hans kompetens som fiskare ifrågasättas? Blir det någon fångst? Vad händer om det inte blir det? Har jag misslyckats ännu en gång då? Men det låg inte på honom om resultatet kom eller inte. Jesus var den som hade befallt honom. Och det var Jesus som hade ansvaret för om det blev någon fiskefångst eller inte. Så vi kan säga att detta var ett övningstillfälle för Petrus, där han i det bekanta, sitt jobb, bildligt fick göra det han sen skulle göra resten av sitt liv. Det handlar om mission, om att sprida evangeliet. Men mission och evangelisation rimmar på prestation och frustration och är saker som lätt förknippas med varandra. Och en anledning till detta tror jag är att vi människor också alldeles för lätt försöker ta över ansvaret för resultatet. Då blir det fel både när resultaten kommer och när de inte kommer. Kommer inga människor till tro, så slår vi ner på oss själva och ser det som vårt misslyckande. Och det kan påverka vår gudsrelation på ganska förödande sätt. Men kommer människor till tro, då tar vi äran för det på ett eller annat sätt och skäl Guds ära. Och ett annat resultat av att försöka ta på sig ansvaret för resultatet är att vi vill vara säkra på att vi lyckas innan vi vågar försöka. Och oftast innebär det att vi inte försöker. Vad vi gör, vad vi säger och hur vi säger det är inte oviktigt, men det är inte det avgörande. Vi måste börja med insikten om att vi inte kan få en enda människa att komma till tro. Annars försöker vi ta den heliga andes jobb, och det kan vi inte göra. När apostlarna sändes ut så fick de en begränsad uppgift. Det här är vad ni ska göra. Hårdrar vi det, så var det att förkunna evangeliet, och där evangeliet togs emot skulle de döpa och lära. Och givetvis omsluta allt med bön. Och därför kunde apostlarna också vara frimodiga att gå vidare där Guds ord inte togs emot. De hade fullgjort sin uppgift och det vidare ansvaret låg på Gud. Om människor inte tog emot evangeliet så gav inte Gud apostlarna skulden eller förebrådde dem för att de inte har försökt tillräckligt eller varit bristfälliga eller liknande. Det finns här en skillnad i, ska man säga, en missionärs uppgift och den vanliga kristne, att där hade de att sprida, att gå från plats till plats och gå vidare. Och där var nöden större för de som ännu inte hade fått höra Guds ord än för de som hade fått höra Guds ord och förkastat det. Så vi i våra vardagliga kallelser, vi finns kvar där vid människorna och får fler möjligheter att på olika sätt vittna för Jesus, och det ska vi göra. Så det innebär inte detta att vi ska sluta med att vittna om Gud också för de som först inte tar emot det. Men det innebär att vi måste ha ansvarsfördelningen klar för oss. Vad har Gud lagt på oss? Och inte bara som individer utan som kyrka att göra. Och var går gränsen för när vi tar på oss allt för stora skor och försöker göra också det som endast Gud kan göra? Vi kan inte göra den hjärttransplantation som är nödvändig. Stenhjärtat är det endast den heliga ande som kan ta bort och ersätta med ett hjärta av kött. Vi kan inte tvinga någon att tro på Jesus. Vi kan inte övertala någon att tro på Jesus. Vi kan inte locka någon att tro på Jesus. Och vi kan inte lura någon att tro på Jesus. Vi kan vittna om honom och vad han har gjort och be att det ordet tas emot i tro. Och på olika sätt göra oss själva så små som möjligt i förhållande till ordet. Och vi kan vara klumpiga och säga saker på fel sätt och det ändå bär frukt. Och vi kan göra allt rätt mänskligt, sociologiskt sätt och så vidare och det ändå inte tas emot. Sist och slutligen, och först och sist, handlar det om Guds ande. Så där får vi också vila i att Gud kan göra också, även när vi är bristfälliga, både i våra ords vittnesbörd och i vårt livs, eller vårt livs vittnesbörd blir betoningen. Vi kan vara klumpiga, men också det kan Gud använda. Och vi ser det i episteltexten som vi läste med Paulus. Han fick vara ett vittne i sin ofullkomlighet, i sin okunskap. Så även när vi misslyckas så får vi desto större och desto mer vara vittnen om Guds nåd och förlåtelse. Och så är det också då att när resultatet kommer så är det Gud ensam som ska ha äran. Det står klart att Petrus kunde inte ta sig något erkännande för den stora fångsten. Visst, han hade lytt Jesu ord. Hade han inte gjort det hade inte hänt någonting. Visst hade han gått ut på djupt vatten. Visst hade han kastat ut näten och visst var han med och drog upp näten, men ändå var det inte hans verk. Det var Jesu förtjänst att de fick så mycket fisk. Gud ensam tillhör äran. Och så kommer vi till den avslutande delen. Bönen som Jesus aldrig svarar på. Bönen som Jesus aldrig svarar på. I första delen så handlade det om hur vårt förnuft inte får bli herre över ordet utan har sin rätta plats som ordets tjänare. Och nu kan vi säga, eller då när det får ha den ställningen, då kan förnuftet vara till nytta. Och i denna delen skulle vi kunna säga att det handlar om samma sak fast när det gäller känslor. Våra känslor får inte bli herre över ordet utan ha sin rätta plats som ordets tjänare. Då kan också känslorna vara till nytta. När Petrus ser den stora fångst som kommer av att ha lytt Jesu ord så möter vi den vanliga fruktan som kommer över människor när de inser att de är i den heliges närhet. Vi ser den hos Israels folk inför Herren vid Sinai. Vi ser här i berg. Vi ser David inför Guds ark när Herren har slagit Ossia för att ha rört vid arken och försökt stötta upp den. Vi ser den hos Jesaja när han blir kallad och på många andra ställen, inte minst när människor möter änglar. Petrus inser något om Jesus som han inte har insett tidigare. Att i honom så verkar Gud själv. och han känner sig ovärdig att vara i Jesu närhet. Och här behöver vi skilja på Petrus känslor, vad han inser om sig själv och vad han drar för slutsatser av det. Han har fått en rätt insikt om sig själv, men fel insikt om Jesus. Han, Petrus, är en syndare, men Jesus är den som frälser, som räddar från synd. Så rätt slutsats är istället: gå inte bort från mig, lämna mig inte åt min synd, utan stanna kvar hos mig, fräls mig. Men känslorna kommer i vägen och han ber Jesus: jag står inte ut, gå bort från mig, Herre. Och det är en bön som Jesus inte svarar på. I vart fall inte så som Petrus ber. Istället säger han: var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor. Och jag vill inte lägga ord i Jesu mun, men det är som att han skulle kunna ha fortsatt: var inte rädd för mig, Petrus. Jag vill rädda dig och jag vill använda dig för att också rädda andra människor. Kom, följ mig. Se inte på din svaghet och dina brister. Se på mig, följ mig, och du ska få se större saker än detta. Denna fångst av fisk är ingenting mot den fångst av människor som du kommer få se när du kastar ut Guds ords nät, när du predikar evangelium och den heliga ande får gripa tag i människors hjärtan. Just det du nu upplever, det hugget i hjärtat, det kommer de att känna och omvända sig till mig när du predikar och berättar om den frälsning, förlåtelse som finns hos mig. Och så ska jag göra dem till mina lärjungar, genom dig och de jag kallar, liksom du nu kallas. När du handlar på mitt ord, lyder det jag befallt er, då kommer jag att verka på samma sätt som du nu har fått se med fisken. Petrus var i vart fall bror till en Johanneslärjunge, Andreas. Och borde vid det här laget ha förstått att Jesus kommit för att frälsa syndare, att han förkunnade syndernas förlåtelse. För helt säkert hade han hört Jesus predika evangeliet om Guds rike och det nya livet i honom genom syndernas förlåtelse. Men det hade inte riktigt gått in. Och vi märker också längre fram hur han fortfarande kämpar med att få grepp om förlåtelsen. Herre, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Och inte minst själv senare vid korset och där innan han förnekar Jesus. Det är en kamp att få grepp om förlåtelse. Och det kan vara så att du har varit kristen en tid och sagt ungefär som Petrus, men på ditt ord. Det har funnits en tro, en ganska oifrågasatt tro. Men så kommer en tid när du ser dig själv i ett nytt ljus. Du ser på de andra människorna i församlingen och känner dig som en hycklare. Tidigare kunde du vara ganska frimodig, både inför Gud och inför andra människor. Men nu känner du mest för att dra dig undan. Och hela alltet med kristen tro känns jobbigt och har mest blivit ett måste. Något som du dröjer dig kvar vid främst på grund av andras förväntan. Föräldrars, vänners. Och kanske finns det då den bönen eller någon form av den: gå bort från mig, Herre. Så tänker du att om du slipper Gud så kommer allting kännas lättare, bättre, friare. Du nästan önskar att Gud ska överge dig så du också kan skylla det på honom. Du längtar efter en ursäkt att få slippa Gud. Men han kommer inte ge dig någon. Han kommer inte ge dig någon ursäkt att slippa honom. Du kan försöka titta på någon, men han kommer inte ge dig någon. Gud kan inte överge den han älskar. Han kan inte överge dig när han älskar dig så mycket att han istället övergav sin son för att rädda dig. Så hur ska han kunna släppa dig nu? Hos Petrus har vi en som har funnits vid Jesus sida en tid, men som nu blir skrämd av den helighet som finns hos Jesus och de krav han uppfattar att den helighet ställer på honom. Men Jesus säger: var inte rädd. Jesus har inga som helst tankar på att gå bort från Petrus. Och Jesus vet att Petrus kommer att svika, kommer att överge Jesus, fly bort från honom, förneka honom. Men Jesus står fast vid sin kallelse. För det står ju: trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Trofast är Jesus som har kallat er. Jesus ska också utföra sitt verk. Också efter Petrus stora svek. Också då kommer han. Inte med förebrås eller hårda ord. Han kommer och säger: frid vare med er. Och därför kan vi också sjunga som vi gör ofta när det är dop och även vid andra tillfällen. Glad jag ställs vill bekänna: jag är döpt i Jesu namn. Och söka vår visshet i dopet. Och det får vi också en påminnelse om. Idag vi bekänner först vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.